Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vilken skulle du säga är den sammantaget mest effektiva metoden för att gå ner i vikt och behålla den?
Varje metod som gör att man får i sig mindre energi och kan bibehålla det under lång tid är effektiv. Om man då väljer en bantningsmetod, om man väljer 5-2 eller CHF eller paleolitisk eller stenålder eller GIR, vad det är, det är ointressant. Det ska passa individen, för det är bara då som det blir uthålligt i det långa loppet. Och det är uthålligheten som är det som avgör om man på lång sikt ska kunna må bra.
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Varmt välkommen, gammal eller ny lyssnare, till podden Sjuka fakta. En intervjuserie med några av Sveriges ledande experter på kroppen och hälsan, där vi försöker komma fram till om det vi tror oss veta är sant, falskt och eller lite sjukt. Simon Kurös heter jag, läkare och hälsopedagog, och dagens ämne är, som rubriken tydligt basunerar ut, myter och föreställningar om vikt och bantning. Ett ämne som fyller kvällspressen nästan dagligen och toppar listan över nyårslöften år in och år ut. Och detta mytomspunna ämne kommer idag diskuteras med en gäst som länge varit ikon inom området. Norrköpingsfödd och doktorerade 1974 vid Karolinska institutet. Han blev professor 1990 i hälsoinriktad beteendeforskning. Han har under sina år agerat pionjär inom forskning på fett och övervikt. Han grundade överviktsenheten på Karolinska institutet och tidigare ordförande för International Association for the Study of Obesity. Hans forskning kring sambanden mellan kost, livsstil och ätbeteende har lett till förändrade långsiktiga behandlingsprogram för överviktiga i både Sverige och runt om i världen. Han är författare till över 40 böcker på området, föreläser för jämnan i hela landet och står bakom över 640 vetenskapliga publikationer som behandlat just kost och hälsa kopplat till vikt och fetma. I media refereras han ofta till som bantningsprofessorn. Ett stort, varmt och kanske långt välkomnande till podden önskar jag Stefan Rössner.
Tack, tack.
Välkommen hit.
Trevligt att vara här.
Ja, det är omfattande CV har du bakom dig.
Ja, jag är ju så gammal så det har hunnit bli en del med åren.
Snabbt bara, överviktsenheten, vad är det för något?
Det var så att jag började egentligen som hjärtdoktor. Jag disputerade på en avhandling om vart fett tog vägen i kroppen. Sen började kirurgerna primitivt operera fetma i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Man kopplade ut tarmen, det var de första ingreppen. De kirurgerna flyttade sen från Karolinska till Serafen. Och kvar blev jag som egentligen bara forskade på vart blodfettet tog vägen när tarmen kopplades ur. Och där stod patienterna och ville ha hjälp och kirurgen hade flyttat. Och jag var chef för vår dagavdelning. Och man hade mer luft i systemet då. Så att vi började ta in patienterna på min dagavdelning. Och de var ju väldigt stora och väldigt tunga. Och vi gjorde ju alla fel vi kunde göra. Vi avnavlade inte patienterna. De grät när de skrevs ut efter 6 veckor. Vi gav dem enkla råd men lät dem inte jobba på egen hand. Som man idag lärt sig att göra. Så att det var så det började. Men av detta blev det sen ett utvecklingsprogram. Som gjorde att vi byggde upp en stor forskningsenhet. Från början var ju ingen ett dugg intresserad, men när man upptäckte i primärvården att det fanns någon som kunde hjälpa deras feta patienter att dra ner på insulinbehovet, att ha mindre blodtrycksbesvär och så vidare, så började vi få remisser. Och sen blev vi dränkta av remisserna när sjukvården uppfattade att vi fanns och när allmänheten visste att det fanns någonstans man kunde vända sig till. Så vårt stora problem blev ju en kapacitetsfråga. Och det var lika synd om de som vägde 120 som de som vägde 150 kilo. Men någonstans var vi på något vis tvungna att dra gränsen. Så att det ledde till att vi kunde hjälpa de allra tyngsta. Och för de mindre tunga sen så utvecklade vi då behandlingsstrategier över nätet. Med litteratur och böcker och hjälpmedel. Och resor runt i primärvården för att utbilda. Så att de som vi egentligen i första hand försöker göra någonting för, det är ju de som är svårt sjuka och har allvarliga komplikationer, både fysiska och psykiska, av sin övervikt och sin fetma. Sen finns det en massa annat som spiller över när någon vill gå ner 3 kilo till sommardansen. Men det är inte riktigt min sjukvårdsavdelning.
Stöter du på mycket myter om bantning?
Ja, alla säger ju de här vanliga sakerna när man ska äta på dagen och man blir inte fet av det eller det och det är farligt. Egentligen har det ju inte hänt någonting vetenskapligt de sista åren. Vi vet ungefär vad vi visste när jag satte igång. Det är ju bara käka minne spring mera som fortfarande gäller. Sen har det kommit kirurgi som är bättre, ganska bra men inte helt bra. Och så börjar komma lite läkemedel. Några är sådär, men inga helt bra. Så att egentligen står vi fortfarande och stampar där jag satte igång för 30-40 år sedan.
Ja, det är intressant. Du tar upp flera saker här som vi kommer ta oss igenom i dagens avsnitt. Du nämner kirurgi, läkemedel. Det finns ju olika metoder. Och in och snudda vid vad vetenskapen sa då mot vad man kanske pratar om på stan och i media. För min sista fråga här innan vi går vidare mer allmänt. Varför tror du att viktnedgång och bantning får så stor uppmärksamhet i media och i befolkningen?
Det finns ju en föreställning om att man ska vara tjusig i kroppen. Och det gäller ju framförallt de som är välutbildade och yngre och de högre sociala skikten. Mina tunga patienter, det är ju ofta lågutbildade, lägre sociala skikt. Fetma är ju en klassjukdom kan man säga. Och många av mina patienter har ju torftig bakgrund, dåliga kunskaper. Många invandrare som inte förstår det mest elementära i näringsläran. Jag har ju haft många väldigt tunga invandrarkvinnor som har skött hushållet till make och 5 barn och gjort av med ett par liter olja för att fritera i veckan och som inte har en aning om vad som är kalorimässigt mer eller mindre rimligt. Så kunskaper är ju en komponent och många har kunskaper men kan inte tillämpa dem. För att jag menar, mat är gott, att äta tillsammans hör till våra viktigaste sociala klister. Så att måltiden är ju ett oerhört viktigt element i vår umgänge människor emellan. Och då ska jag plötsligt beröva människor detta nöje genom att införa restriktioner av något slag. Då måste jag ha gott om argument för det och hälsa är ett argument. Men om jag hittar en 75-årig dam som är lite rund, som kommer och ångestladdad, så kan inte jag se att hon har så himla mycket att vinna på att avstå från glädjeämnena med maten på gamla dagar för att gå ner 3 kilo, vilket kanske inte påverkar hennes hälsa mer än marginellt. Så att man måste liksom hitta rätt knapp att trycka på. Vissa individer måste verkligen gå ner i vikt för att det har allvarliga hälsokonsekvenser. Andra kanske mådde bra om de gick ner i vikt, men har svårigheter. Går man ner i vilket par kilo kanske lederna gör mindre ont. Och då får man göra ett val hur man vill ha det här i livet. Många blir ju dramatiskt förändrade av viktnedgång. De som är andningsuppehåll och snarkare, det så kallade för sömnapné, forskade ju på. Många av dem kunde slänga sin andningsapparat när de hade gått ner i vikt. De fick ju en dramatisk hälsovinst. Och det är klart att då förstår man att det är de poäng med att göra de uppoffringar som viktnedgången innebär.
Du är bland de tyngsta namnen i det här fältet, men inte helt okontroversiell i bemärkelsen att det ibland brusar upp en debatt i media, eller i alla fall i kvällspressen, om kost och vikt, där du står emot någon som inte håller med dig. Samtidigt vill jag då också förtydliga för alla lyssnare att du har långt många fler studier bakom dig och längre tid i fältet än de flesta av dina meningsmotståndare, och det är också därför vi sitter här nu och pratar. Varför tror du att det inte råder konsensus kring dessa heta ämnen? Är vetenskapen inte tydlig?
Alltså vetenskapen är ju tydlig, men det dyker ju alltid upp flummisar som kanske vinner kortsiktigt på någonting som är väldigt spektakulärt. Det är ju roligare att banta med någon häftig metod som gör att man får äta vad man vill. Det mesta funkar ju kanske väldigt kortsiktigt. Och jag kommer med det tråkiga, långsiktiga. Det är inte särskilt sexigt och spännande. Men en av mina motaktörer, hon skrev i en tidning att jag mördar våra svenska barn med mina kostråd. Hon har nu blivit av med sin legitimation för att hon har kommit med galenskaper. Så att jag har ju liksom stått ut i det långa loppet. Det finns andra som ju säger att jorden är platt och att kolesterol är ofarligt. Och sådana finns ju alltid, men för mig har det bara varit en fråga om uthållighet och baserat på fakta. Och det löjliga är att det här är ju inte konstigt. Energilagarna gäller fortfarande. Men ingen vill ju vara fet. Många kan ju ge 10 år av sitt liv eller en arm om de bara klarar viktkontrollen. Men suget, kraften i att få äta för vissa människor är så enormt stor. Det är som en drog. Och de människorna är det synd om. De ska ju inte förlöjligas eller förnedras. Men de blir förstås väldigt glada om det kommer någon Jocke och kommer med en magisk bullet som gör att man kan fixa alltihopa. Men det finns ju ingen quick fix. Det finns bara det gamla tråkiga. Och det är fortfarande käka mindre, spring mera i någon form.
Det är en väldigt bra övergång. För vi ska nu dyka ner i den här världen som influerat allt ifrån böcker och tidningar till debatter och tv-program. Det är ett omfattande ämne, så vi kommer idag dela upp det hela i lite olika underrubriker, tänkte jag mig. Där vi först tar oss igenom grunderna kring bantning och viktminskning. Sen kommer vi relatera detta till motion, vad vi äter och hur våra gener spelar in. Framåt slutet tänker jag lite som en bonus att vi även ska snudda vid de här kirurgiska ingreppen du var inne på. Men även temperaturens inverkan på viktförändring, för det har jag sett att det finns en del föreställningar kring. Och för att försäkra oss om att jag kan hålla en röd tråd kring vårt samtal så utgår vi från några vanliga föreställningar som vi i slutet av avsnittet ska reda ut om vi fått svar på. Och de föreställningarna är som följer. Viktnedgång innebär bara en balans mellan vad du får i dig och vad du gör av med. 2. Kortvarig viktnedgång ökar risken för att du landar på en högre vikt efter att du avslutat din bantning än när du började den. 3. Det finns genetisk predisposition, alltså i våra gener, bestämt vem som kommer vara överviktig och vem som kommer vara smal. 4. Det är farligare för hälsan att vara överviktig än att vara smal. 5. Man förbränner mer fett och går lättare ner i vikt om man tränar innan frukost än efter frukost. Känner du igen några av dessa föreställningar?
Allihopa.
Allihopa till och med. Men om vi börjar i en ände för att arbeta mot målet att bättre förstå de här föreställningarna och sen framöver förhoppningsvis själv kunna avgöra vad som är rimligt respektive osannolikt, så är det alltid pedagogiskt att börja med grunderna. Och då undrar jag, vad händer i kroppen när vi går ner i vikt?
Alltså det heter ju i fysiken att varje kraft utlöser en motkraft. Och energibalansen det är in med maten och ut med aktiviteten. Och en del heter ju basalmetabolism. Det är ju för de flesta av oss merparten av vår fysiska aktivitet. Basalmetabolism, det är vad det kostar att hålla kroppen vid 37 grader. Att ha hjärta och hjärna och lungor och njurar igång. Det som kroppen förbränner om man ligger alldeles blickstilla i en säng, det kan man mäta som basalomsättning. Och eftersom de flesta av oss inte är skogshuggare och jobbar tungt, det är väldigt få som idag har tunga jobb, så är basalmetabolismen ungefär 60-70% av våra totala energiutgifter. Så att i vardagslivet så är utgiftssidan, det är bara 30% av våra totala energiutgifter. Och den kan vi förstås öka genom att vara fysiskt aktiva.
Och vad är skillnaden mellan viktminskning och bantning?
Alltså bantning, det ordet finns ju bara i Sverige, lustigt nog. Det var ju den engelske begravningsentreprenören som heter William Banting som ju skrev en bok om hur han gick ner i vikt. Begreppet banting finns inte i andra länder. I Danmark heter begreppet avfettning, som låter mer som när man servar sin bil. Det låter lite läskigt. Men begreppet banting är ju för oss förknippat med ett aktivt sätt att gå ner i vikt om man har det behovet. Sen kan man gå ner i vikt av andra skäl. När det gäller viktnedgång som är ofrivillig, så gäller det att kolla att det inte ligger inflammationer, tumörer eller någonting annat bakom. Men det är en helt annan sak.
Kan man kalla det för svensk uppfinning kanske?
En svensk stöld av ett engelskt begrepp.
Ja, det kanske är mer rättvisande. En av våra stora föreställningar för dagens avsnitt är att viktnedgång kort och gott egentligen är ett resultat av att man gör av med fler kilokalorier än man får i sig. Och du har nämnt nu, för din egen del så här i början också, det här med att man kan göra skillnad själv på input och output, alltså vad man får i sig i matväg och vad man gör av med i form av rörelse av olika slag. Om du har 100% att fördela, hur stor andel av genomsnittlig viktnedgång kan man säga beror på kostreglering och hur stor andel beror på motion?
Motion är alltid bra, men kroppen är en extremt energisnål sparbössa. Så att ingen kan motionera sig ner i vikt. Så mycket motion finns bara inte. Man har tittat på unga friska män som kan träna mycket och sett om man kan få ner dem i vikt genom att bara låta dem jobba som 17. Och de går inte ner särskilt mycket. För att varje kraft utlöser en motkraft. Går man ner i vikt så sjunker ämnesomsättningen för att liksom dämpa svängningarna i viktkontrollen. Så det funkar inte. Däremot är ju motion alltid bra av en massa andra skäl. Det sänker blodtrycket, det sänker blodfetterna, det ökar immunförsvaret, det ökar välbefinnandet, det stärker lederna, det bygger upp skelettmuskulaturen. Så att motion i alla former, vad man än gör, är alltid väldigt bra. Men merparten av viktnedgången, 100%, vi kan inte dela upp i 90-10 eller sånt där. Men poängen är att det är energibegränsningen av intaget som ger viktnedgången. Och då är det så att den mest energitäta komponenten i maten, det är ju fettet. Det är 9 kalorier i 1 gram fett. Det är bara 4 kalorier i 1 gram protein eller kolhydrater. Så att om man ska begränsa energiintaget och få ner antalet kalorier man får i sig, så är det på fett begränsningen som man uppnår de största effekterna.
Och du nämnde ju för en liten stund sedan bara det här med basal metabolism. Mm. Och nu nämnde du att den går ner när man går ner i vikt.
Ja.
Kan du beskriva den lite, varför det blir så?
Ja, alltså kroppen fjädrar ju för att motverka varje förändring, kan man säga. Så går man ner i vikt så kommer kroppen att säga, aha, det här är inte bra. Och då sjunker liksom behoven. Sen har man nått jämvikt mellan intag och utgifter, fast på en lägre nivå. Man har ju försökt att motverka nedgången. Ett tag så gav man ju sköldkörtelhormon. Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning. Om man har struma med underfunktion så går man upp i vikt och har dålig ämnesomsättning. Och då tänkte man sig omvänt att nu tillför vi tyroxin, alltså sköldkörtelhormonet. Och då speedar man upp temperaturen och man får hjärtklappning. Och man går ner i vikt. Det är bara det att det är farligt. Man får hjärtflimmer. Man bryter ner muskulaturen och inte fettet. Så att idag är det inte korrekt medicinskt att behandla med sköldkörtelhormon. Men det gjorde man en gång i tiden. Sen har man ju tittat på om det finns naturliga substanser i maten som man skulle kunna använda för att få fart på ämnesersättningen. Det vore ju bra om man kunde äta någon mat som ökade ämnesomsättningen. Och då vet man alltså att starka grejer som ingefära, senap, chili drar upp ämnesomsättningen lite grann. Det är bara det går inte att använda det för praktiskt bruk. För om du ska få ner vikten med lite chili så kommer du fräta hål på magsäcken. För att det går åt sådana mängder och det blir det går inte att äta det helt enkelt. Så att teoretiskt sett är det lite kul att det finns faktiskt en del ämnen man kan äta. Men effekterna i de doser som vi kan tolerera i till exempel asiatisk mat som är lite het, de är så små att de inte har någon praktisk betydelse.
Förutom de här som du nämnde så finns det ju föreställningar om att bland annat selleri och äppelcidervinäger förbränner fler kilokalorier än man får i sig.
Så är det inte. Punkt.
När vi inne nu pratar om att göra av med största möjliga mängd kalorier så finns det en väldigt utbredd föreställning att man förbränner lika många kilokalorier per distans oavsett hastighet. Alltså att om man skulle promenera respektive springa en mil så är det distansen som avgör kaloriåtgång men då på bekostnad av att det tar olika lång tid. Stämmer detta?
Det beror på lite grann hur verkningsgraden ser ut. För praktiskt bruk spelar det här ingen som helst roll. Utan vi brukar säga när vi ger råd att gör det du kan göra. Och om det då är att springa, om man kan det, fine, då har man gjort det på kortare tid. Om man inte kan det och går med rullator, det är också okej. Men gör det du kan. Jag har en sån här väldigt enkel regel. Det är att minst 5000 steg om dagen. Det kan de flesta få ihop något sån här. 7000 steg fordrar lite mer om dagen. Det fordrar kanske att man går av en hållplats tidigare från bussen eller tunnelbanan. Eller någonting annat. Och 10 000 steg kanske folk bara får in på helgerna när de har tid att gå på en lång promenad eller göra en cykelutflykt. Men allting är bättre än ingenting. Och det måste vara realistiskt, för annars blir folk bara deprimerade, tappar sugen och får återfall.
Och på samma sätt så verkar det finnas en minst lika stor uppfattning att träning innan frukost är mer effektivt för fettförbränningen och viktminskningen än träning efter frukost.
Ja, det där är en intressant fråga. Där kan man säga att igen, för praktiskt bruk spelar det ingen roll, för folk är olika. Vissa blir hungriga av att träna. Då är det ingen bra att träna före frukosten, för då äter man mera. Andra blir mätta av att träna. Då är det bra att man tränar före frukosten, för då äter man mindre. Så det här får man nog känna efter hur man själv uppfattar det. En del tycker att det är jättebra att träna före frukosten, för då har jag fått undan gjort. En del tycker att jag kan inte orka träna om jag inte får äta frukost först. En del mår ju inte bra av att springa efter frukost. Därför att de har en klump i magen och tycker det är svårt att komma igång. Så att lite grann får man känna efter själv. Och några dramatiska råd som säger att ajabaja, inte göra så eller göra så. De finns inte. Utan den praktiska konsekvensen är att känna efter själv. Bara det blir av.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ett nyårslöfte som kanske är lika vanligt som löftet att börja träna mer eller sluta röka är att man ska gå ner i vikt. Ändå verkar det som att det för många är väldigt svårt att gå ner i vikt till att börja med och kanske ännu svårare att behålla den lägre vikten. Nu är det ringklockan i bakgrunden, men den klarar vi oss med, den får ingå. Varför tycker folk att det är så?
Att vara hungrig är inget kul. Äter man bara proteinkost och drar igen på 600 kalorier. Efter 3 dagar så börjar kroppen bilda sådana här ketonkroppar, alltså sura produkter, och de är aptitdämpande. Efter 2-3 dagar som är jobbiga, då är man inte hungrig sen. Och då är det lätt att fortsätta. Det är jättetråkigt, men det går. De flesta kan minska 600 kalorier om dagen utan större bekymmer. 600 kalorier om dagen, det är en liten lunch eller en mellanstor lunch. Säg att någon som är hyggligt aktiv förbränner mellan 2500 och 3000 kalorier om dagen. Tar man bort 600 kalorier då, det kan man göra utan att det känns vidrigt. Då blir det mindre små på mackan och en macka mindre. Det blir ingen sås till köttbullarna. Man kan skära av hörnen lite här och där och spara in det. Det gäller att göra små förändringar som man kan stå ut med. Vi brukar säga att gör en grej i taget så att den sitter. Använd inte smör om du har bredbart pålägg. Gå ner i fetthalt i mejeriprodukter. Använd teflonpannor för att steka utan att gå åt något fett och så vidare. Alltså små, små förändringar. Och de kan göra utan att det märks särskilt mycket i vardagen. Och alla bäckar små räknas ju på något vis. Och så gäller det då att få de här nya vanorna att sätta sig. Men som du säger, många återfaller ju därför att kroppen slår tillbaka. Vi har det som kallas för en ponderostat. En termostat håller ju temperaturen på en given nivå. En ponderostat som vi har i kroppen håller vikten på en given nivå. Och har vi skaffat oss en viss kroppsvikt så kommer ju kroppen att försvara den. Och det innebär ju också att även när vi går upp i vikt så försöker kroppen ju försvara det tidigare tillståndet och få ner oss. Det är bara att tyvärr är den kraften mycket svagare än det motsatta. När vi går ner i vikt så försöker kroppen se ifrån och ta oss tillbaka till ursprunget. Så vi kämpar en uppförsbacke hela tiden. Forskningen visar ju att ju längre man har hållit på, ju längre man har stått ut, desto lättare är det att få den här ponderostaten att permanent ställa om sig så att man kan ligga på en bra nivå konstant utan att det känns som en stor uppoffring.
Är det, tänker jag då spontant, som är bakgrunden till det här som har refererat till som jojobantning?
Ja, jojobantning har ju diskuterats. Det fanns en del data som sa att går man upp och ner, upp och ner, upp och ner, så ökar det till och med dödligheten i komplikationer. Och en del sa att det här är inte på det viset. Mycket av det som handlar om jojobantning och effekterna på kroppen, det är gjort på försöksdjur. Men det har alltså varit motstridande uppfattningar när det gäller humanforskning, vad som egentligen händer. Vi vill ju helst att den som går ner i vikt ska göra det på ett sådant sätt att man håller vikten i fortsättningen. Och därför ska man ju aldrig sätta igång med ett viktminskningsprogram om man inte har tid. Ingen klarar av att byta jobb och byta fru och byta bil och byta bostad och gå ner 20 kilo vikt. Det är liksom för mycket på hårddisken. Och jag har haft många patienter som kommer desperata och vill gå ner i vikt till varje pris. Och så diskuterar vi livssituationen och då säger jag, hur du fixar det här med skilsmässan, fixar det här med nya jobbet, fixar det här med flyttet och kom tillbaka sen. Det som kanske, och det man nog är överens om, är olämpligt, det är ju att jojobantning innebär ju ett upprepat misslyckande. Det är ju psykiskt störande att nu har jag inte klarat det den här gången heller. Nu skiter jag alltihopa, det går ändå åt skogen. Och det kan hända att jojobantningens stora negativa effekter är att det underminerar uthållighetstanken. Så att man tappar sugen. Och det är därför som jag säger att bestämma sig för att gå ner i vikt ska det vara liksom sista gången som man gör det. Och sen ska man kunna ligga på en lägre vikt och inte gå upp sen igen. Men det är lättare sagt än gjort, för många återfaller ju.
För det finns ju en uppfattning om att så här, snabb viktnedgång och då kopplat till jojobantningen skulle resultera i att man, när man stabiliseras, åter skulle vara högre än ursprungsvikten.
Ja. Ämnesomsättningen går ner med 1% om året från det vi är 20 år gamla. Så vi blir ju mer och mer energisparbössor. I populationen, i befolkningen, så går ju medelvikten upp från 20 års ålder till pension med ungefär 3 kilo per decennium. Det är biologi. Det är ju få som säger att jag väger lika mycket som när jag tog studenten eller gjorde lumpen. De flesta går upp i snitt. Det beror på att ämnesomsättningen går ner. Så om man har gått ner ett antal kilo och sen går upp igen, så kanske man hamnar på den vikten där man borde ha legat, därför att tiden har gått helt enkelt. Vikten skulle ha gått upp med tiden i alla fall.
För det var en av mina frågor, men den har du besvarat redan, att man faktiskt går ner i ämnesomsättning med ålder, alltså stigande ålder. Men det finns också en uppfattning att man vid en viss given ålder säger att där så gick jag ner i ämnesomsättning och plötsligt började jag lägga på mig massa överskottsfett när jag tidigare kunnat äta vad som helst ungefär.
Det är nog inte så, utan det är nog så att undan för undan hyperämnesomsättning ner. Det har man tittat på, och Det är egentligen ingenting som talar för detta. Så att det kanske mera ändrar livstidsförhållanden, psykologiska faktorer som gör att man upplever att nu är jag i en ny fas här i livet eller vad det nu är för någonting. Och sen kan det också vara så att den som har varit van vid att leva på ett visst sätt, motionera, börjar få ålderskrämpor och det är inte lika lätt att gå ut och röra på sig. Då förlorar man så att säga en utgiftssida. Även om den är liten så har den ändå hjälpt till lite grann. Och då säger puff och så åker vikten upp en skjuts.
Så man kan i alla fall säga att de som lyssnar som är någonstans i 20, 30, 40, kanske 50-årsåldern som tänker att det någon gång tidigare i livet fanns en punkt då man plötsligt slutade förbränna fett och la på sig kanske snarare ska se det till livsstilsförändring mer än genetisk broms.
Alltså tittar man på viktutvecklingen över tid på populationsnivå så är det så att medelvikten går upp ifrån 20 års ålder fram till 65 års ålder i snitt 3 kilo per decennium. Några går inte upp alls, en del går upp väldigt mycket mer. Och sen går medelvikten i befolkningen ner efter 65 års ålder. Och då undrar man vad det beror på. Och då finns det 3 förklaringar till detta. Det ena är ju att när man mäter på en befolkning så har de feta dött undan i sina komplikationer, sin diabetes, sina hjärtkärlsjukdomar och så vidare. Så de är liksom borta ur statistiken. Det andra är ju att vi får sarkopeni. Alltså vi bryter ner muskulaturen på gamla dagar. Det är också biologi. Vågen skiljer ju inte på ben och fett och muskler. Vågen mäter ju bara hela gubben eller gumman. Och det betyder alltså att tappar vi muskelmassa, det gör vi. Alltså gamlingar blir tunna i muskulaturen. Sen förlorar vi också hydreringsgraden i kroppen, alltså fuktigheten i huden. Det är därför vi blir skrynkliga på den gamla dagen. Så vi förlorar både muskelmassa, sarkopeni och vi förlorar vätska i kroppen i övrigt och blir skrynkliga. Och som sagt, vågen skiljer inte på varifrån de här förlusterna sker. Bara det att medelvikten i befolkningen går ner på gamla dagar.
Bra förtydligat. En av våra huvudföreställningar för dagen är att det skulle vara farligare att vara överviktig än att vara smal. Sant eller falskt?
Ja, alltså, det är ingen tvekan om att fetma är en av vår tids stora riskfaktorer. Direkt och indirekt. Fetma är kopplat i sin tur till hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, en massa cancerformer. Alltså det är lätt att förstå att koloncancer i tarmen till exempel är kopplat till att man sätter i sig mera produkter som är toxiska, giftiga för cellerna där. Man kan också förstå att prostatacancer och cancer i äggstockarna är hormonberoende och fettet är ju en stor körtel. Fettväven är vår största hormonellt aktiva körtel som producerar en jävla massa hormoner, manliga och kvinnliga, som ju kan vara tumörprovocerande. Det kan man förstå, men melanom är vanligare hos feta. Hjärntumör är vanligare hos feta. Och det förstår man inte. Covid nu som är aktuellt visar sig ju att det har ju mer dramatiska effekter hos feta individer. De far väldigt mycket mer illa. Äldre med grav övervikt är ju de stora offren i covid-epidemin. Och det kan bero på att inflammation beskriver många som en lågvirulent, en pyrande inflammation i kroppen som så att säga skadar våra försvarssystem. Om man då späder på det med det här viruset så är sårbarheten väldigt mycket större.
Kan man säga som en direkt parallell att viktnedgång är hälsosamt i alla lägen?
Ja, viktnedgång är hälsosamt i alla lägen. Vi vet ju inte hur det skulle ha gått om man inte hade gjort någonting. Vi har liksom ingen kontrollgrupp. Men vi vet att de som håller en vikt under längre tid får ju väldigt mycket mindre problem. Bara häromdagen kom det ju en undersökning från Sollentuna där man hade gjort den här Sollentuna-undersökningen för 22 år sedan och gav individer livsstilsråd. Allmänt om kost, motion och vikt och alltihopa sånt där. Då kunde man visa alltså 22 år senare att det hade sparat ett stort antal liv. Så att viktnedgång är ju inte farligt annat än om det någon gång, framförallt hos yngre tjejer, slår över i anorexi och konstigt ätbeteende. Det händer ju. Det har ju sagts med några av de här bantningsprodukterna att de kan utlösa en anorexi, framförallt hos yngre kvinnor. Men i praktiken är den risken minimal. Och anorexi idag är ju dessvärre den tredje vanligaste dödsorsaken hos ungdomar efter cancer och olyckor. Det är inte många som dör dessbättre av ungdomar, men av de som dör är anorexi en av de vanliga. Så det vill man ju passa sig för. Men upptäcker man det ändå, så finns det idag bättre behandlingsmetoder än tidigare. Så det går inte att säga att jag vill inte banta, för jag kan få anorexi som jag far illa av. Utan de flesta tjänar definitivt på bantningen. Och kort vinsten är ju att man omgående får effekter på blodtryck, blodfett och blodsocker. Så det kommer inom en vecka när man sätter igång. De har ju tittat på den här Biggie-Sloser-gruppen nu, där man gick ner väldigt mycket. Det är ju inte någon vanliga överviktiga, utan det är ju extremt överviktiga som har gått ner 25-30 kilo. Och de har ju kunnat sluta med sitt insulin i allmänhet. De har ju behövt jättehöga doser för att de har varit så insulinresistenta, som det heter, på grund av sin fetma. Så går de ner i vikt och så tar de bort insulinet.
En association bara snabbt till Biggest Loser. För det finns ju forskning som säger att det är mer hälsosamt att vara överviktig och motionera, ja, än att vara normalviktig och stillasittande.
Jo, det är ju Stephen Blair som var opponent på en av mina doktorander. Han är själv överviktig och fick en infarkt tidigt och hade fetma i släktet. Och han har en forskningsgrupp i USA som visade att fat but fit är mycket bättre. Så att om man kan kompensera, om man nu hör till dem som har anlag för fetma och går upp i vikt och ändå kan hålla sig fysiskt aktiv, så motverkar det i betydande grad de risker som fetman får med sig.
Det tar vi med oss in i den delen nu som ska forska lite mer, eller som ska handla lite mer om genetik. För vi ska komma in lite övergripande på den forskning som finns, eller kanske saknas då för den delen, avseende vikt och viktförändring. Och bara för att ta ett kontemporärt exempel, så finns det en studie från Cambridge som kom ut 2019 som undersökte flera tusen individers DNA, alltså arvsmassa, och menar att man hittat flertalet gener som bidrar till om du kommer vara smal eller överviktig. Och en utbredd upplevelse är att vissa kan äta vad som helst utan att lägga på sig vikt, medan andra inte ens kan titta på en bakelse utan att det blir svårt att få på sig byxorna. Vad säger den samlade forskningen kring detta idag? Och är det ett genetiskt lotteri om vi blir smala eller överviktiga?
Ja, det är ett lotteri. Det är en bra beskrivning. Man brukar säga att 50% av det som förklarar vår kroppsvikt är gener och 50% är miljön. Och tar man bort maten så blir allihopa smala. De experimenten kan man bara göra på djur. Men ibland så bjuder ju historien på otäcka experiment. Och man hittade ju överlevare ifrån förintelsen som hade klarat sig på 600 kalorier en massa år, eller ett antal år i alla fall. Och de hade väl tur och lyckades dra ner ämnesomsättningen så att de kalorier de fick räckte för att hålla dem vid liv. Så alla går ner i vikt, men vägen dit är lättare eller svårare. Och alltså livet är orättvist. Har man två feta föräldrar så är risken att man själv ska bli fet som barn 70%. Har man ingen fet förälder är risken att man ska bli fet som vuxen bara 10%. Så visst är det ett lotteri, och föräldrarna kan vi liksom inte välja. Så att generna kan vi inte påverka. Och problemet som i den artikel du nämner är ju att anlagen sitter ju inte på ett enda ställe, utan de är spridda kors och tvärs i arvsmassan. Och det gör att vi kan aldrig manipulera en gen så att vi med ett klipp kan fixa till det här. Och det gör att vi kommer aldrig att kunna genmanipulera det här på något enkelt sätt.
Nej, för då nämnde du ju att risken är ju högre för övervikt i vuxen ålder om man har två överviktiga föräldrar. Mm. Och då undrar jag först och främst, om man är ett föräldrapar som är orolig för att barnet, oavsett om man själv är övervikt eller inte, skulle utveckla barnfetma, hur ska man tänka, hur ska man resonera då om man inte vill hamna där?
Det finns ju inga magiska kring, man ska ju inte banta småbarn. Men det handlar om att ge barnen goda matvanor från början och se till att barnen är aktiva. Alltså barn är ju spontant aktiva. De har ju rätt mycket möjligheter att förbränna. Och vad gör vi när ungarna hamnar i skolan? Då säger fröken, sitt stilla i bänken, håll käften. Så att vi har ju byggt en miljö redan tidigt där vi inte bejakar aktiviteten. Det finns ett projekt i Skåne där man har infört aktivitet för barnen. Där alla barn och lärare på gång om dagen går en slinga. Och det visar sig att de barnen har bättre resultat i matte och förståelse och allt upp och sånt där. Så att det finns forskning som visar att aktivitet hos barn tidigt har hälsoeffekter. Sen handlar det om vad man ska ge barnen för mat. Och det är klart att om man då är förvärvsarbetande bägge två som man är och har ont om tid och sånt där. Så det är lätt att förfalla till att köpa snabbmat som idag kan vara hur bra som helst. Men det är klart att det är enklare och mindre gnäll om man ger ungarna hamburgare på en fritt, för då blir det inget snack. Ingenting säger att barnen ska dricka läsk till maten. Och ju bredare kostrepertoar man kan skicka ut sina barn i vuxenlivet med, desto bättre är det ju. Alltså igen, fetma är ju en klassjukdom. Är man lågutbildad, har man dålig ekonomi, så gör man dåliga lösningar. Ibland kommer folk att säga, jag har inte råd att äta smalmat. Och det är bullshit. Men man måste kunna någonting. Har man inga kunskap, väljer man de enkla dåliga lösningarna. Det här är ju också en social historia. Lever i en miljö där det inte finns något socialt tryck på att vara elegant, då får inte ungarna de signalerna heller. Förr fanns det ju någon tjockis i klassen, som det hette. Idag är alltså 15-20% av barn överviktiga. Och igen, alltså, vi har ju tagit bort rörligheten. Det går ju inte att cykla till skolan om trafiken är i vägen. Så att en del av långsiktiga fetmastrategier, det handlar om cykelbanor. Det låter ju löjligt, men alltså, om man kan cykla till jobbet, så är det ett sätt att både för barn och vuxna öka energiutgifterna. Hiss behöver man inte använda, gå i trapporna istället. Någon sa att om man låter rulltrapporna gå väldigt, väldigt långsamt, så går folk i trapporna istället, för att ingen har tålamod att stå och vänta i rulltrapporna.
Det kanske är en taktik framöver att sänka hastigheten på dem.
Ja.
Stämmer det att man kan bli fet av fett?
Alltså fett är gott, det är det som är problemet. Fett löser ju aromämnena i maten. I oljan, i smöret, så löser sig kryddor och annat som gör att det smakar gott. Och därför är det väldigt lätt att lösa sina problem som kocken har i extra fett i såsen eller soppan eller vad det är för någonting. Proteinrik mat mättar bättre. Om jag käkar protein så drar det upp ämnesomsättningen lite grann. Det var vi inne på tidigare. Dels är det mättnadseffekter, dels drar det upp ämnesomsättningen lite grann. Det gör inte fettet och inte kolhydraterna heller. Fett som innehåller mest kalorier mättar sämst, kolhydrater mitt emellan. Alltså det är därför som de här bantarpulverna, de innehåller nästan bara proteiner. För att då kan man äta ett par hundra kalorier i en sån här påse eller shake eller sådär och känna sig mätt, därför att man har fått lite proteiner. Om man bara äter fett så får man dålig mättnad. Stoppsignalerna slår inte till lika tidigt. Så att det tar ett tag som man märker att man har käkat någonting och då har man ätit för mycket.
Kopplat till mat här då. Finns det någon koppling till att lägga på sig mer vikt om man äter sent om kvällarna strax innan sänggång än om man inte gör det?
Det där har också diskuterats, fördelningen. Och några talar i den riktningen, men alltså, de skillnader som finns är inte särskilt stora. Det kom några artiklar här om sist där man sa att man ska inte äta till sex på kvällen. Men det här är ju ett vidare perspektiv. Hur man ska spejsa sina måltider för dagen. Ska man äta frukost eller inte? Ska man äta tre mål om dagen? Vad händer om man äter på natten? Vi hade ju ett forskningsprogram med night eating, alltså nattätare. Där en del tappade kontrollen och åt framförallt på kvällen. Och då ser man att man ska ta en kvällsmacka. Men det blir ju ofta tre mackor när man ändå är igång och sitter där på kvällskvisten. Så kvällsätning är ett överätningsproblem. Men det är mer en specifik rubbning i ett beteende. Om man sen äter tre mål om dagen eller sju mål om dagen. Man har forskat på det och tagit en given energimängd. Och så har man gjort antingen tre mål till frukost, lunch, middag. Eller exakt lika många kalorier och gjort sju mål av det. Och då hittar man inga effekter på vikt eller blodtryck eller blodfett eller någonting sånt där. Och när det gäller frukosten. Man kan säga att frukosten är dagens viktigaste mål. Då finns det en del data som visar att barn räknar bättre i skolan om de har ätit frukost. Och är mindre busiga. Om man äter frukost. Och man har också studier som visar att det händer färre arbetsplatsolyckor på ställen där jobbarna får frukost. Men så finns det andra studier som säger att det är marginella skillnader. Alltså.
Vi kan inte dra någon slutsats om att man ska lägga upp matintag under ett särskilt system över dygnet i alla fall.
Alltså, det är ju också kulturellt betingat. Vi äter ju frukost, lunch och middag. Kommer man till vissa länder, Spanien, får man nästan ingen frukost. Då får man en kopp kaffe och en brioche på morgonen. Och sen äter man rätt stor lunch och så siesta som det var förut. Och sen äter man middag klockan 9 på kvällen. Hade kvällsätningen varit farligt, då hade Spanien varit en utraderad nation. Och det är den ju bevisligen inte. Och kommer du till länder som Centraleuropa till exempel, då är det stora målet mitt på dagen. Kommer du till Prag och äter lunch då, eller middagsessen i Tyskland, det är mitt på dagen, middag. Då får du ju soppa och kött och sås och potatis och en efterrätt. Och så får du bara macka på kvällen. Så uppenbarligen har olika kulturer utvecklat helt olika måltidsordning och val över dagen. Och då har ju bevisningen gått ganska bra.
Vi har ju också kopplat till mat här ett stort kapitel i den här viktminskningsvärlden som handlar om bantningsmetoder. Några av de vanligaste som många har hört talas om är bland annat då stenåldersdieten, medelhavsdieten, vi har Atkins, periodisk fasta, 5-2-metoden som är en typ av periodisk fasta, ketodiet och så vidare och så vidare. Några av dessa går ut på att justera mängden mat och andra justerar typ av mat. Exempel på typer av födoämnen som ofta utesluts är ju då, som tidigare nämnt, fett och kolhydrater. Och när man utesluter kolhydrater, det är en lång prolog till den här föreställningen, men när man utesluter kolhydrater så finns det en uppfattning att man snabbt kan uppnå tidig viktminskning, men att det beror på enbart vätskeförlust. Stämmer det?
Det visar sig att om man tittar på hur länge folk i allmänhet har följt de här dieterna så är medeluthålligheten, det handlar om några veckor. Det intressanta är igen, vad händer på lång sikt? Det är ju det enda som är viktigt. Om det går lite fortare med det ena eller andra på 3 veckor, det är inte särskilt intressant i långa loppet. Och då finns det några bra studier där man under 3 års tid faktiskt jämfört ett antal olika metoder, då kan man säga att det är precis egalt vad man än väljer. Och det som du säger att med högfettkost och lågkolhydratkost har man uppnått betydande viktminskningar i början. Men efter ett par år så är det ingen skillnad längre. Och problemet med högfettkosten, och det är svårt att visa det därför det tar ju decennier till att veta om vi bombarderar våra kärl med högt fettinnehåll, kolesterol och triglycerider. Vad händer med hjärtinfarkterna då? Och högt blodtryck? Och då ser man att det är ingenting som har hänt. Vi har inte sett någonting. Nej, men studien håller ju bara på några månader. För att se inlagring i kärlväggen behövs det kanske 10 eller 20 år. Och det finns ju ingen forskare som har pengar eller ork eller resurser eller kapacitet för att göra sådana studier på 20 år. Så att det, där vet vi inte, men bara tror att. Och då kan man liksom göra det som man vill. Tycker man att det känns bra att köra med 5-2 och hålla igen 2 dagar i veckan? Okej. Okay. En del säger, okej, det kan vara inkörsport med anorexi, men det är nog ganska liten den risken. Tycker man att man vill äta stenålderskost, vilket ju är väldigt lite fett och framförallt väldigt lite raffinerade kolhydrater, rätt mycket kött då, kan man göra det. Då får man inga grönsaker, bladgrönsaker, för det fanns inte på stenåldern. Då får man bara rötter och sånt. Och inga efterrätter, för ingen socker, men honung. Det går ju också bra. Så det gäller att var och en fundera på vad passar mig bäst och vad kan jag stå ut med i långa loppet. Och då är det tillbaka till det här med långsiktigheten. Jag kan få mina patienter att käka konstiga dieter i ett antal veckor. Men det är efter 3 år som jag vill veta vad de har valt för någonting. Och då visar den här undersökningen att det spelar ingen större roll.
Det är ju väldigt intressant. Mm. Finns det någon av dessa som är direkt skadlig för kroppen?
Ja, frågan är ju högfettkosten, som jag skrevs ju väldigt mycket LCHF på sin tid, som ju gav bättre viktnedgång akut. Det var nog inte ifrågasatt. Men i det långa loppet, och det vet vi inte ännu, för att det här måste man mäta på 15-20 års tid. Och så länge har vi inte haft forskning kring det här. Det borde kunna komma nu med ett par år, men det finns ju ingen som står ut med den här kostnaden heller. Ja, men äta biff och bearnaise på måndag, jättebra. Och biff och bearnaise på tisdag, det är helt okej. Och biff och bearnaise på onsdag, det går ganska bra. Och biff och bearnaise på torsdag, det är sådär va. Och biff och bearnaise på fredag, glöm det. Och så såg ju Atkins-dieten ut till exempel. Protein och fett. Så att många av de här kostnaderna är i praktiken självbegränsande. Och så återfaller folk då. Och så blir de deppiga för att de klarar inte av det här. Och så gör de dåliga val och så överäter de i desperation. Och så är de tillbaka på ruta 1. Så ser det ofta ut.
Jag förstår. På nätet, och du var också inne på det här med olika läkemedel som du till och med har testat. Det finns ju bantningspiller och bantningste och bantningskräm och diverse. Och alla lovar ju då såklart, som namnen antyder, en genväg till viktnedgång. Finns det någon av dessa produkter på marknaden som man har sett fungerar?
Alltså, man får inte skära alla de här över en kamp, för en del är ju rena bluffgrejer, de här teerna och allt vad det är för någonting. Och de här kapslarna som de stoppar in vad som helst i. Och så har man ofta i då någon produkt som ofta inte är godkänd eller till och med potentiellt giftig. Proteinpulverna nu, de var ju tidigare kritiserade för att man hade på 70-talet en proteindiet som heter The Last Chance Diet. Som var flytande protein, det ansågs vara väldigt bra. Och den killen, Dr. Lin, som lanserade det där, han glömde att läsa på ordentligt så att det saknades några aminosyror som behövdes för andra slakteriavfall. Och då dog det 70-80 personer i den här dieten. Och det gjorde att de här proteindieterna, de hamnade klart i vanrykte. Idag är de här proteinprodukterna helt okej. Så om man kör med Nutrilett eller Cambridge eller Optifast eller Modifast eller allt vad det nu heter för någonting, de är säkra. Så de ger mättnad för mycket protein, och det är ju en korttidslösning för att komma igång på ett bra sätt. Så de är inte farliga, men de löser ju inte problemen om de inte efterföljs av någonting annat. Och vi jobbade väldigt mycket med det här, för då kom ju de här snabba resultaten som gjorde att folk blev pigga, glada, slutade med insulin och sånt där. Men sen måste man ju ha, den dag man slutar med de här pulverna, en långtidsstrategi. Så att den dagen när pulverna tar slut, det är då man ska ha lärt sig hur man ska laga vanligt käk på ett bra sätt. Sen finns det ju då ett antal läskiga grejer man smetar på. Det är bara båg alltihopa. Det finns ingen salva som man kan smeta på låren som smälter bort det. Och så finns det då kinesiska örter och annat. Och de har man tittat väldigt noga på. Det finns inga effekter på dem överhuvudtaget. Akupunktur, ingen effekt överhuvudtaget.
Svårt att ta sig igenom en sån här snårig skog ju.
Ja, alltså grundprincipen är ju bara att ge fan i skogen, för det är ingenting att gå in i.
Nej, det håller vi oss utanför på det.
Det är bara att hålla sig utanför. Nej, men vi har ju några läkemedel som man kan få på recept. Och har man då BMI över 35 så får man dem rabatterade och sånt. De fungerar och de är rätt säkra. Och de är hyggliga, halvbra, kvartsbra. De kostar en tusenlapp i månaden. Men för någon som kanske vill bryta ett dåligt mönster och tycker det är bra, så är de okej. De är väl utprovade, men de finns på apotek. Men sen finns det ju på hälsokosten en uppsjö av saker som heter Mixus Mal och Smal och Mix och Slankofan och allt och sånt där. Och det är ju bara smörja i. Ofta när de där anmäls, jag har ju anmält många till Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket, så blir det vita och förläggande och går de under jorden. Och sen dyker de upp ett par månader senare och byter namn bara och säljer samma smörja.
Vi har ju nu ändå successivt betat av några stora områden kring vikten och det som kan påverka. Dels lite motion, och så har vi gått in lite på mat och lite på ärftlighet. Och nu tänkte jag att vi framåt slutet här av samtalet ska gå in på två lite mindre men inte helt oviktiga områden innan vi summerar dagens avsnitt. Och dessa kategorier är kirurgi, alltså operationer, och temperatur. Om vi börjar med kirurgi så finns det ingrepp som har till avsikt att resultera i viktminskning. Exempel på sådana ingrepp går under beteckningarna gastric bypass och gastric sleeve. Kan du berätta lite om dessa operationer översiktligt och hur väl fungerar dessa för att gå ner i vikt?
Från början gjorde man rätt primitiva fetmaoperationer och kopplade ur tunntarmen. Det blev väldigt mycket diarréer och annat, och det har man slutat med helt och hållet. Så när det finns vanrykte om fetmakirurgi så beror det lite på att de här gamla dåliga metoderna fortfarande finns i bakhuvudet. Men dagens metoder är alltså väldigt, väldigt effektiva. För gjorde man gastric banding, då klämde man bara av magsäcket med ett snöre mitt på, slog liksom en knut på med bara en liten springa. Nu gör man gastric bypass som är mer tekniskt avancerad. Och så kan man göra sleeve som innebär att man egentligen tar bort stora delar av magsäcken. Så det är bara en trång passage ifrån matstrupen ner i tunntarmen. Och sen har de här effekter, dels går det inte att käka något fort. En macka tar 20 minuter, för äter man fortare så kräks man upp den. Och det andra är att det sen påverkar de här hormonerna i tunntarmen som ska reglera aptiten, som signalerar matsignalen. Så att många av de här är mätta, många kan inte äta så mycket, många klarar det jättebra, supernöjda. En del går ner i vikt, skaffar sig partners, blir gravida, kommer tillbaka till jobbet, får massvis med bra effekter när det gäller blodtryck och hälsa, insulin och vad du vill för någonting. Andra är inte lika glada. Några får vikarierande missbruk. Går ner så mycket i vikt att de plötsligt börjar dricka istället. För det blev inte som man hade tänkt sig. Så att det finns en del bieffekter av kirurgin. tjejer som efter att alla blivit uppgivna på dansbanan plötsligt får en ny häftig kropp som de går ut och använder och kanske far illa för att de blir promiskuösa. Sånt har beskrivits så att säga. Så det finns bieffekter, men fetmakirurgin har ju kommit för att stanna. Landstingen var inte intresserade från början, för de tyckte att det här skulle folk fixa på egen hand. Det gjorde de ju inte. Och nu har kirurgerna fått så bra metoder så att man ligger bara kvar på sjukhus någon dag eller ett par kanske. Förut åkte man ju till utlandet, till USA eller något annat. Där de har ju cowboykirurgi. Där köper man en fetmaoperation så man köper en ny begagnad bil. Ingen koll på någonting. Men det här är alltså inget hokus pokus, utan det är enormt väl vetenskapligt dokumenterat.
För den som lyssnar och kanske till och med överväger det här som ett av flera alternativ i viktminskningsönskan. Vad finns det för risker med en sån här operation?
En del går ner för mycket därför att operationen blir för effektiv. Och då kan man ju få brister på vitaminer, mineraler och spårämnen. Man måste ju tillsätta en del vitaminer, B12 till exempel, och en del andra elektrolyter och annat. Men det här finns ju rutiner för, och det är inte komplicerat. Det finns så att säga en kokbok där man säger att ta in de här patienterna på koll en gång per år, vad det är för någonting. Bestäm dem och de proverna, kolla det. Sen mår ju några illa av operationen. Och några har ju fått rupturer och sårkomplikationer och sånt där. Men idag är tekniken så säker att det här är inte konstigare än en vanlig galloperation. Och det är ju kirurgerna väldigt tydliga med att säga. Plus att någonting kan ju gå snett som gör att man måste omoperera.
Det var väldigt bra och informativ, koncis del om viktminskningskirurgi. Det sista området för idag som kopplar an till viktförändring är temperatur.
Ja.
Många kanske vet att man gör av med fler kilokalorier om man fryser än om man inte fryser. Och i ett tidigare samtal som jag hade med Carl-Johan Sundberg om träning så berättade han i förbifarten att man även förbränner en hel del kilokalorier när man svettas. Och jag har några avslutande föreställningar som jag skulle vilja ta med dig. Kan man gå ner i vikt genom att svettas?
Sundberg är ju en duktig forskare som säkert mäter det i laboratoriet. Men om det har någon betydelse för folket på stan, det är jag tveksam till. De här tjocka patienterna som jag jobbar med, de svettas ju alltid. För de bär på så många kilo. Och de är ju kladdiga och svettiga, och det är ett av deras stora problem. De är svettiga i hudväcken på magen. De är kladdiga i armhålorna, för de är så stora, tunga och otympliga. Så att de svettas nog bara av att gå runt på stan så att säga. Den andra biten som du är inne på om kyla, det har ju diskuterats om man skulle kunna använda kyla som teknik, och det har inte funkat. Det är så plågsamt att gå kroniskt i låg temperatur, så att en del har ju lärt sig det där, och en del är ju mer eller mindre köldtåliga. Eskimoerna sitter ju där, även om de påpälsar, och klarar det här. Vi gör ju inte det, utan får vi konstig temperatur så mår vi väldigt, väldigt dåligt. Så att temperatur är ingenting som är intressant i den här svängen.
Okej. Okay. För jag fick faktiskt igår höra om en metod som kallas för body wrap, som vissa tar till, vilken innebär att man plastar in exempelvis då magen i det här fallet i syfte att förbränna mer över det inplastade området med hjälp av stigande temperatur. Vad säger forskningen om detta?
Nej, men det där har ju liksom diskuterat. Man kan ta frågan i ett vidare perspektiv. Så kan man selektivt bli av med det ena eller det andra? Och så funkar det inte. Utan det är lite grann som på arbetsmarknaden. Va? Det är sist in, först ut. Man kan inte styra i vilken del förbränningen ska ske. Utan i den takt som man lagrar på sig fettet så kommer det försvinna. Kvinnor lagrar ju upp fettet på bröst, stjärt och lår. Och sen när de har lagt på sig 30 liter fett ungefär i de depåerna, då får de kulmage också. Männen lagar ju primärt upp fettet på kulmagen. Så att när jag tittar på mina jättetjocka män bakifrån i korridoren så kan inte jag se att de ska till min avdelning. Men när jag ser min profil så har de en jättekagge i profil, men de har smala stjärtar. Men kvinnorna däremot har breda laggårdsdörrar där bak. Så fettfördelningen hos män och kvinnor är totalt olika.
Okej, så att fördelningen är olika och man kan alltså inte punktförbränna fett?
Nej, alltså man har ju tittat länge på brunt fett till exempel. Det finns en väldigt framstående forskningsgrupp på Stockholms universitet som i decennier har jobbat med brunt fett. För brunt fett är extremt aktivt ämnesomsättningsmässigt. Och brunt fett har spädbarn längs revbenarna och stora kroppspulsådern. Om man kunde hitta ett läkemedel som fick fram det där, skulle man kunna använda en stimulanssubstans som heter beta-3-agonister, som är en stimulerande faktor. Och det här, om man tittar på djur till exempel, djuren klarar ju att vistas ute på vintern. Och många får ha brunt fett. Antingen kan man flytta brunt fett eller ta ut fett från någon, låta det växa till i prover, stoppa in det igen eller hitta ett läkemedel som gör brunt fett. Det är massvis med tankar man skulle kunna göra för att få fram det där. Ingenting har funkat.
Inget har funkat. Så den lösningen återstår för framtiden.
Ja.
Jag förstår. Vi börjar nå slutet på dagens avsnitt. Men lite snabbt då, för den som lyssnar och kanske önskar gå ner i vikt, men som inte tillhör din vanliga patientgrupp. Har du tips på vad man bör tänka på när man ska välja viktminskningsmetod?
Jag tycker att man ska fundera på vad man skulle kunna avstå ifrån, äta mindre av. Det kan hända att man ska ransonera någonting, bara äta lördagsgodis eller på annat vis inte äta ost men inte helgen, eller minska portionsstorlekarna, dra ner på fettinnehållet i maten, se över sin livsstil i övrigt, hitta motionsaktiviteter som gör att man tycker det är kul. Det är bara motion som blir av som spelar någon roll. Inte ha för bråttom. Och så välja en tidpunkt när man kan koncentrera sig på det här. Som jag sa, man kan inte ändra på alla saker i livet på en gång och tro att man orkar med att dessutom gå ner 10 kilo. Det grejar ingen. Utan små förändringar under lång tid. Regelbundna måltider. Föra bok över hur man äter. Väga sig regelbundet. Var fysiskt aktiv. Fiberrikt och fettfattigt. Det är inga konstigheter. Det är det vanliga. Bara systematiskt genomföra.
Har du något du vill upplysa lyssnarna om på detta ämne som vi inte har tagit upp innan vi summerar frågeställningarna?
Nej, jag tycker att man ska inse att detta är ett problem. Det har effekter på barn. Idag har vi inte haft någon policy från myndigheterna för hur vi ska hantera det här folkhälsoproblemet. Men precis nu så sätter sig alltså Socialstyrelsen ner och utarbetar riktlinjer för hur man ska hantera fetmaproblematiken. Vi har inte haft det förut. Det här har jag jobbat med i 20 år. Ingen har varit intresserad. Så good news är faktiskt att nu tar man ifrån myndighetshåll upp och utarbetar riktlinjer. Det har vi för cancervård, för diabetesvård, för en massa andra folksjukdomar. Men jag har inte haft det för fetma. Så det här betyder ändå att man på sikt får upp ögonen för myndigheternas sida. För att nu måste vården ta ett ansvar. Men inte bara vården utan också de förebyggande åtgärderna. Och det berör hela samhället. Det berör cykelbanor. Det berör snabbmatskedjor, det berör reklam i tv för barn. Det går in på vartenda område där vi finns och upplever signaler som gör att vi kan äta bättre, äta sämre eller må bra eller må sämre.
Vi ska ta och se om vi har fått svar på våra föreställningar för dagens avsnitt. Viktnedgång innebär bara en balans mellan vad du får i dig och vad du gör av med.
Ja.
Ja. Kortvarig viktnedgång ökar risken för att du landar på en högre vikt när du avslutat bantningsförsöket än när du började den.
För vissa, ja, men inte för alla.
Det finns en genetisk predisposition, alltså i våra gener bestämt, vem som kommer vara överviktig och vem som kommer vara smal.
Definitivt, ja.
Det är farligare för hälsan att vara överviktig än att vara smal.
Definitivt, ja.
Man förbränner mer fett och går lättare ner i vikt om man tränar innan frukost än efter.
Omstritt.
Stefan, det var allt jag hade för idag. Stort tack för att du tog dig tiden.
Ja, tack. Trevligt att få vara med. Hej då.
Hej då. Stort tack för att du gav mig och framförallt professor emeritus Stefan Rössner din uppmärksamhet i detta avsnitt om viktminskning. Varje tisdag i ett par veckor framöver kommer nu nya ämnen kastas ut med nya gäster och nya myter. Och i varje outro kommer nästa veckas ämne avslöjas, och denna säsong ska förhoppningsvis genomgående präglas av högre ljudkvalitet. Och tur är väl ändå att saker utvecklas. För frågor, kommentarer eller idéer är du välkommen att höra av dig via vårt Instagram-konto Sjuka Fakta Podcast eller via vår mail kontakt@sjukafakta.se. Nästa vecka bjuder vi in docent Karin Pettersson för att gå igenom allt du vill att veta om graviditet. Kan man se på magen om det är en flicka eller pojke? Kan man få igång sparkar med kallt vatten? Och när blir det egentligen farligt att göra ultraljud? Om detta och mycket mer får vi lära oss nästa vecka. Men tills dess, må gott, ät med måtta och tro inte på allt du hör.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.